termos med Roger Kjellman.
Här sitter vi och njuter av fågelsången och lite byggmaskinen, för de håller på med någonting nere på gatan här i Storviken i Vasa. Jag har åkt och träffat Noomi Elving. God morgon kan vi nästan säga, eller god förmiddag.
Ja, god morgon, god morgon.
Ja. Tack för att jag fick komma och hälsa på här i serien Termos.
Det är jättetrevligt att du kom. Mm.
Och på rätt så kort varsel kom vi överens om också att ja, det här gör vi på fredag.
Absolut, det är bästa när det går så där fort, annars så, då hinner man inte tänka att vad är det jag har lovat.
Ja, och vi ska inte dra ut det alldeles för långt, för var det så att maken vill gärna ut till kärren småningom.
Ja, hör du, jag tror att han var igår och så sa han, jag tror jag fick färdigt, jag får på måndag igen, så det är inga problem.
Jaha.
Ja.
Det är det typiska att kärren är, det är rekreation men är också en massa jobb, speciellt nu på våren.
Alltså det är ju det som det är, och med åldern märker man att man orkar inte med allting och man kan inte, och man kan inte få några högtoppor och trappor och stegar och sånt här, så det är nog bra när barnbarnen kommer ibland och hjälper till.
Ja. Men Noomi, du har ju orkat med nästan hur mycket som helst under din yrkesverksamma tid. Och musiken, det är det som är ditt liv.
Ja, det blev så. Det var egentligen inte meningen. För jag ville nog bli lärare. Jag ville bli så att säga folkskollärare.
Ja.
Men jag är så pass gammal att det året som jag... Det var ändå det här seminariet i Ekenäs då. Och då var det så att det året jag blev student så tog det inte in något.
Jaha.
Så tänkte jag, vad ska jag göra det här året? Nå, no, jag söker inte till Sibeliusakademin. Så där liksom bara...
Ja.
Och så kom jag in. Det hade jag nästan inte väntat mig.
Ja. Ja. På talang, eller var det inträdesprov? Eller hur funkar det?
Det var nog inträdesprov. Det var sånt som jag nog aldrig hade sysslat med. Till exempel mina kompisar där omkring. När vi skulle, så sa du, har du tränat på solfège? Så frågade jag, vad är det? Och det kändes ju lite dumt för att de hade ju gått på kurser på till exempel Martin Vigelius-institutet. Jag visste nog att det fanns och va, men jag hade nog aldrig varit. Jag är ju från södra Finland, vet du, så det var inte liksom så väldigt aktuellt med det här, de här olika kurserna. Då, utan, ja, jag vet inte. Ja. Jag lyckades.
Ja. Men vad sa du det hette det här?
Solfège. Solfège. Mm. Det är tonträffning. Ah. Alltså man sjunger efter noter.
Ja.
Och sådär. Och det var ju en av de där grejerna på intresseförhöret. Så det är ju spännande nog när man får något främmande för sig. Och så är det bara till försök, både med rytmer och melodier.
Men med tonträffning kan ju inte vara något problem för det. Jag tror jag läste någonstans att sjöng du solo någonstans redan som treåring eller... Minns jag fel?
Ja, nej, det är nog sant. Det var nog i söndagsskolan. Vi hade en söndagsskolföreståndare som var väldigt energisk. Och när han nu märkte att jag lite kunde sjunga då. Hela vår familj, hela vår släkt är sådana sjungande och spelande av sig.
Ja.
Så sa han att nu kan du ju sjunga någonting på avslutningen. Och jag började söndagsskolan redan som 1 år och 9 månader. För min pappa var söndagsskollärare i Helsingfors. Och hade tog mig på cykeln när vi for iväg från Haga. Och det där. Ja, och så sjöng jag då, men då sa jag nog sen senare, för jag fick ju varje år antingen spela eller sjunga. Jag spelade piano också för jag började lektioner och sånt. Och satt vid piano och spelade ett stackars fattig negerbarn och så vidare. Och då sa jag då, mamma, säger han en gång till, för han sa alltid så här, vad månne bliva av detta barn? Och jag tyckte det var så hemskt det där. Och jag sa, säger han en gång till, jag kommer aldrig mer att sjunga.
Just då. Gick det budskapet hem någonsin?
No, alltså inte i söndagsskolan tror jag nog att jag gjorde inte det om han sa det. Han visste nog själv att han inte fick säga. Mamma sa åt honom att du får inte säga sådär åt Noomi. Hon kommer inte att sjunga något mer då med dig.
Just det. Ja, musiken i blodet.
Ja, det kan man nog säga. Jag har ju faktiskt en riktigt berömd, kan man säga, kusin också som heter Onni Gideon. Jag hette Onni Gideon. Alla känner honom kanske bättre som Onni Clowny, men han var ju en fantastisk musiker. Han var jätteduktig på violin och han förde in jazzen i Finland, sägs det. Och det där, och sen var det ju på Hawaii. Gitarr och så här som han spelar. Jag har ju några skivor och hade jag ju mycket kontakt med honom i och med att han var så mycket äldre än jag. Han var lite som min pappas åldersgeneration. Så pappa och han, de har lite vuxit upp tillsammans. Han var nog yngre än pappa, men i alla fall. Och det där, ja, hela vår släkt är nog sjungande och spelande. Och det var lite pinsamt ibland sen jag var tonåring. och det var till exempel midsommar. Och de satt i Bersån och sjöng och spela. Och när mina kompisar kom och hämtade ut mig, och jag tänkte, nej, jag måste gå en liten bit så dit kommer ändå och hör det här. För det var olika sorters instrument och de sjöng i stämmor. Och det var, liksom, ingenting var svårt. Och så jag hade väldigt svårt att förstå att det fanns folk som inte kunde sjunga. Mm. Det fanns folk som tyckte att det här var jobbigt.
Ja.
Det fanns folk som tyckte att det var svårt att sekundera en stämma. Att hur ska jag sjunga det här nu om du sjunger melodin för att få det att låta bra i en klang då när jag var liten. Alltså, så, här. Så jag fick börja lära mig det här att alla tycker att lika kan inte kanske allting. Mm.
Men du blev liksom född in i det här. Så det är delvis åtminstone en fråga om miljön och vad man har för förebilder.
Ja, det kan nog hända. Men jag minns så väl när vi satt hemma vid köksbordet och jag kanske gick då på sista klassen och pappa då frågade att men vad har du nu tänkt? Och då hade jag väl redan sökt in, men jag hade väl inte fått veta att kommer jag in ännu. Så här, men om inte kan du bli musiker, du lever inte på det. Du måste åtminstone gå lilla hanken, sa han, och bli merkonom eller något. Ja. Så du har ett yrke. Men det var nog helt enkelt det att hans generation, han spelar också, han spelar bra cello, han spelar bra violin.
Ja.
Han testade både på gitarr och piano och kunde nog komponera också. Men det var liksom det där amatör och det där roliga som han gjorde. Så att säga, det där kan du göra. Annars, du får musicera mycket som helst, men ha ett ordentligt yrke. Inte kan du leva på musik.
Förutom din kusin då?
Han kunde nog, men han hade nog också ett annat yrke. Han jobbade på Pro Patria eller något sånt där.
Jo.
Så det där ända till sin pension.
Ja, men det blev ingen lärare av dig.
Och ändå blev det.
Ja.
Ja, för att jag började faktiskt på kyrkomusikavdelningen, eller jag är kyrkomusik i botten.
Ja.
Och det betyder det att jag hade då frågat, var det enklast att komma in där på Sinnesakademin?
Ja, för du skulle bara gå ett år sedan.
Ja, så var det så sa de att kanske kyrkomusik skulle vara då.
Mm.
Och det tänkte jag att jag hade ganska mycket känsla för det också, för att våra familjer var väldigt kyrkliga, frikyrkliga i princip. Men liksom det musicerades mycket salmer och sånger och sådär, så jag hade liksom en liten inblick i det nu. Men nu var det ju helt annorlunda sen när man kom in. Men det var ju himla roligt. Och jag minns att jag tänkte så här. Alltså, Sibelius Akademi var då huvudsakligen där bakom riksdagshuset i Helsingfors. Mm. Och jag sa så här när jag gick ut från den där tenten. Om jag kommer in, varje gång jag går in här ska jag säga tack gode Gud. Och det var ju svårt ibland när man hade jobbiga saker framför sig. Och man var bara nervös när man skulle göra. För det var ju så att så gott som varje dag, varje lektion skulle man prestera någonting. Man skulle visa upp någonting. Visst hade vi några föreläsningar med musikteori och sådär. Men nästan alltid skulle man prestera.
Ja.
Så man blev bedömd hela tiden. Det var mycket ris och lite ros.
Jaha. Mm.
Men roligt. Jag trivdes ändå.
Ja. Så det blev mer än ett år?
Jag blev färdig då, kyrkomusiker. Och sen så har jag ju spett på då med musiklärarkompetens längs med åren. Jag hade den tanken när jag började, alltså när jag fick heltidsjobb, att varje år ska jag vara på minst en kurs av något slag. Och det höll jag ända tills jag slutade på Vasa Arbis, alltså någonting. Ibland var det mera och ibland var det mindre. Men i alla fall att jag försökte liksom lära mig så mycket av den här, vad ska vi säga, skolmusikaliska världen också och hur man undervisar liksom i musik och allt sånt.
Ja, men efter examen då var du, är det kantor som var examen?
Det hette då kantororganist.
Ja.
Nu heter det säkert något annat, men då hette det kantororganist. Och det var ju 4-årig. Så det var ju egentligen en lägre högskoleutbildning.
Mm.
Man ska väl ha 5 år för att tänka att man blir magister eller någonting.
Ja.
Men det var det som gällde. Och det var nog samma för musiklärarna. De hade också 4-årig utbildning. Ja.
Fick du då jobb i någon församling med samma eller?
Nej, jag har jobbat hemskt lite i församling. Det jag har jobbat i församling så har jag mest jobbat frivilligt. Alltså det har varit liksom att det behövs någon som spelar och så har jag spelat.
Ja.
Men vi bodde då första åren så hade min man fått en utnämning till Ekenäs. Han var inte färdig. Han studerade också på Helsingfors universitet. Studerade han teologi. Men då när jag kom hem till helgerna så att säga. Jag hade varit då i Helsingfors när jag ännu får studera så var det ju kanske att sätta sig vid den där lilla orgeln då och spela då på söndagarna och sådant. Det hade jag egentligen gjort ända sedan, jag tror att jag var 14 år när de frågade mig i Grankulla Betlehemskyrkan att om jag skulle vilja börja spela där. Nämligen i Grankulla hade metodistkyrkan ett otroligt stort ungdomsarbete. Vi kunde vara upp till 200 som samlades på fredagarna. Vi var där och träffade min man också. Alltså det var jättetrevligt. Så jag var mycket där nämligen. Och då efter det så spelade jag så gott som varje söndag där. Och jag minns att jag fick 5 mark. Det var stort. Oj. Det var stort. Men då hade jag så lång väg, för vi bodde på Esbosidan, så jag måste ta buss. Så det blev kanske 3 mark över sen då när jag hade. Men tänk att jag sparade ihop sen sådär så att jag liksom kunde till exempel köpa de kläder jag ville och sådär. Mm. Och sen fick jag ganska snart också pianoelever, sådär små pianoelever. Föräldrar som kan, skulle inte kunna lära lite min barn att spela. Mm?
Ja.
Jag vet inte om jag svarar på frågan, så jag börjar fara ut här.
Ja, riktigt bra. Hej, Noomi Elving, gäst i Termos. Förstås hörde musik till, och då man ber dig välja 3 stycken, så då får du säkert sitta en god stund och liksom gallra.
Verkligen. Jag var nog faktiskt funderad. Jag tänkte så här att egentligen så tycker jag det hörs väldigt lite körmusik i radion. Mm. Och jag har fått liksom höra det av de som jobbar på radion, att det låter inte så bra i radio med körmusik. Eller vad det är. För jag tycker det är ju så jättemånga människor som sjunger i kör. Och egentligen procentuellt ganska lite körmusik man får i radion. Mm. Så det ville jag ha. Det var liksom ett kriterie. Och så ville jag ha liksom en sån här också någon liten grupp som riktigt kan presentera något riktigt fint också med sina röster.
Ja.
Och sen det tredje var att jag ville ha något klassiskt. För egentligen så har nog det som jag har tyckt allra bäst om och som nu sitter närmast hjärta, så det är barockmusik.
Mm.
Och Bach, Johann Sebastian Bach, han har nog varit min favorit. Och det blev ju mycket sånt på kyrkomusikavdelningen. Man spelade Aine, vad det nu hette, vid Orgelbüchlein och allt vad man skulle spela. Och det var liksom, det var bara Bach eller någon Buxtehude eller så.
Ja.
Så att jag har valt de här tre grejerna.
Mm? Vad blir det till först här?
Ja, jag vet. Kanske vi skulle ta den där The Real Group som då är den här riktigt jättefina gruppen som finns fortfarande, tror jag. Men när jag först fick höra om dem, så det var faktiskt på det här, vad heter det nu, det här festivalen här i Helsingfors, alltså i Vasa, Korsholms musikfestspel. De var faktiskt hit, och så skulle de ha en konsert i Vörå, i en ungdomslokal. Och vi får dit några stycken, och jag hade liksom inga förväntningar. Och jag tror jag var 2 dagar ännu bara sådär, kan man göra sån här liksom? Det tog mig så jätte, det var så fint.
Ja.
Och det var alla sorters musik, och det var lugna saker, och det var svängiga saker.
Ja.
Så det har jag valt, The Real Group. Ska jag säga vilket?
Vilket stycke?
Ja, jag hade väldigt svårt att välja, men för att det skulle bli någon sorts balans så tänkte jag på Styrman Karlsson.
Oh.
Ja, och det var helt enkelt att den låg ganska nära till, för jag var för några veckor sedan bara i Kronoby manskor och Terje manskor som hade gemensamt jubileum där. Och så hon som skulle sjunga så blev sjuk. Och så var det min son som dirigerade, Tobias, som sjöng Styrman Karlsson. Och tänkte jag, oj nej, den där var ju så härlig. Och han sjöng den bra också. Men akkuve, alltså det här Real Groups, Styrman Karlsson, det är jättefint.
Yle Vega. Jaha, stackars Styrman Karlsson, The Real Group här i Termos med Noomi Elving. Och min eller vår tes var då vi började det här programmet att kaffe smakar bäst utomhus ur termos. Och idag är vi ju, vi är utomhus, för vi är på din balkong, Noomi.
Ja, det är trevligt att sitta på balkongen och dricka kaffe, det känns bra.
Absolut, nu under den varma och ljusa årstiden.
Ja.
Och nu är det faktiskt du som bjuder på termoskaffe, jag tog med bulla.
Det var hemskt kiva och stora bullar var det, så jag måste halvera dem så att vi kan få lite av varje, för att det är så underbart goda ser det ut.
Ja. Och tal om kaffe. Som organist, kyrkomusiker och ledare för ett otal körer, så du har druckit en hel del kaffe i dina dagar.
No, det har jag nog faktiskt. Samtidigt som jag har försökt att när jag då dricker kaffe, att jag inte ska dricka så många koppar, utan en kopp, okej. Okay.
Mm. Ja. Men det är ju den där pausen till exempel under en körövning. Nu tar vi kaffe och så funderar man på att hur lät det här nu och vad ska vi fila på?
Men jag måste säga att jag har haft väldigt lite kaffepauser under mina körövningar.
Jaha!
Ja, jag har, därför att jag vet att när det är kaffepaus, ska det bli kaffepaus? Och börjar folk, ja, nu ska inte vi ha kaffe snart. Och så drar den ut på tiden fast man tänker att den ska vara 15 minuter och så vidare. Så att jag slopade nog ganska fort. Det är väldigt få körer. Jag har inte haft kaffepaus. Jaha. Jag vet att ABC-kören, de ville ju ha en paus då. Och då när vi hade kaffepaus så hade jag en kille som sa att du ska sen säga när vi ska börja. Och då var ju folk mitt uppe, vet du, och tugga sin mulla eller någonting. Så det var väldigt svårt att få liksom samling. Och den här samlingen efteråt, så det tog en stund. Så jag märkte att har vi inte kaffepaus, vi har kanske en liten rörelsepaus istället. Mikropaus kallar jag det ofta. Vet du, upp och stå lite och hoppa och gunga och sådär. Ja. Och få lite energi på det sättet. Men, och sen med ABC-kunden gjorde vi så sen de senaste åren jag hade dem så att vi hade, nej, det var inte med ABC, det var med kvinntorn. Fruktpaus. Vi hade ett stå en eller två stycken i kören, hämta ett stort fat med frukt och, hade, och så smaskade vi oss nyttigheter.
Ja, och energi.
Mm, verkligen.
Ja.
Så ni vet du, man brukar säga mycket snack, lite verkstad. Du gör kört tvärtom. Mycket verkstad och lite snack.
Ja, jag tror att jag har varit nästan för ivrig ibland nog, men det här ska vi ännu. Och jag har ju varit väldigt mån om att när jag har mina grupper att jag ska vara väl förberedd. Jag tycker det värsta är alltså på körsidan. När man kommer till en kör så säger kören, jag har lite bråttom idag, vad ska vi sjunga? Ja, men du har noter, kan jag få låna? Och inte ha förberedd. Alltså det är det värsta. Jag har varit med om sådana körer. Mm-hmm. Eller sådana körer som har dirigenter som säger, ja, no, vi lämnar det här till nästa gång. Och inte går igenom det som har varit svårt.
Just det.
Det är den andra, liksom, utan jag vill vara väl förberedd. Mm. Och då har jag ju gjort upp ett schema att det här ska vi hinna med idag. Man har ju lärt sig med tiden att man kan inte sätta allt för många sånger dit eller allt för många klurigheter.
Ja.
Men då vill jag göra det. Och då blir det, nu ska det vara paus och nu hinner vi inte med det här om inte vi fortsätter. Jag har varit lite för energisk, det tror jag säkert. Mm. Många har blivit irriterade på mig, men många har tyckt om det också. Att det, jag har nog fått ett tack också, att tack att vi inte har kaffepaus.
Ja.
Och disciplin och hårt arbete ger ju resultat. Bland annat bevisat genom då du och dina körer har deltagit i tävlingar.
Ja, vi har, några gånger har vi gjort det och det har gått faktiskt bra. Jag har alltid sagt att när vi far på en tävling, alltid, ett par gånger, så har jag sagt att vi far dit bara för att se var vi står i förhållande till andra. Mm. Till exempel när vi var med ABC-kören och tävlade i Italien. Vi gardade och det där. Och de sa, ja, men vi kommer att vinna. Ja, tyckte folk att vi är ju så duktiga. Så ni vet ingenting om hur. Det är från hela världen kommer det körar här.
Ja,
att vi vet inte var vi står. Men det intressanta var ju då att det där, vi har en speciell klass då. Och vi var 0,27% från att vinna den. Och den som hade gett minst poäng åt oss var den italienska jurymedlemmen. Mm. Och den som vann var den italienska kören. Och jag har ju den här, det här resultatet här ännu på väggen. Så jag varje gång jag ser på det så tänker jag, att det var så liksom märkbart sämre vi fick av henne.
Ja.
Och de här andra var jätteentusiastiska, de här jurymedlemmarna. Det var från Taiwan och det var på olika ställen. Så det var hemskt skojigt att se att vi klarar oss också internationellt.
Mm. Tänk om det skulle vara som i Eurovision att man inte får rösta på eget land.
Och du vet, det tänkte jag på då också. Det förvånade mig att man fick. Nåja, men så här var det.
Ja.
Kanske bra så här också. Vi hade nog. Alltså jag skulle kunna berätta hela 40 minuter bara hur vi blev behandlade sen. Men det var fantastiskt roligt. Mm.
Ja.
Nu ska du ta bollar
och
så ska du.
Jag tror jag börjar med den här. Jag minns inte hur den beskrevs, men det är ju någon slags smörkräm. Och
är det kardemumma? Vaniljkräm. Kardemumma älskar hon där på.
Ja, det
där du har köpt de här. Mm. Vet ni, man får göra reklam i radion så vi ska inte säga något.
Ja.
Oj, man måste ha den här servetten med, tror jag. För att, ja.
No ja, nu är det kaffepaus i termos.
Okej. Okay.
Hur hamnar ni i Österbotten?
No, det är så att i metodistkyrkan så är det biskopen som varje år, vi har en gemensam biskop för alla Nordens länder, Baltikum hör dit också.
Mm.
Och varje år så utnämner biskopen pastorn till en speciell församling. Mm-hmm. I det egna landet. Det har lite uppluckrats nu så det är inte liksom riktigt lika tufft mera. Men då var det faktiskt så att varje år så fick man vänta. Var ska vi vara nästa år?
Ja.
Och det var tufft. Minst den är för prästfrun.
Ja.
Mm-hmm. Och så kom det sig då, vi bodde i Grankulla då och vi var ju hemma från de där trakterna. Så vi hade trivdes jättebra, hade föräldrar och svärföräldrar där som kunde köta om barnen. Och vi hade massor med bekanta och kompisar och sånt. Och så fick vi höra att vi ska flytta till Vasa.
Oh.
Alltså det var riktigt en chock för mig. Jag hade varit en gång i Vasa förut.
Mm. Vilket år pratar vi?
Ja, vänta nu. 79.
Mm.
1979.
Ja.
Och jag kommer ihåg, jag gick där i den här lokalen vi bodde i, riktigt så där på marknivå. Jag gick där och jag tänkte, men gode gud, det här kan inte vara meningen. Det här kan inte vara sant. Det här kan inte vara sant. Ska vi flytta dit? Vi fick nog veta det redan. Just före eller efter 13 dagen att vi ska då flytta.
Mm.
Och den som var biskop då, som var Hans Växby. Och jag ringde till honom mitt i natten och sa att det är meningen det här. Och jag grät och hade mig. Och sen sa han, ja, no, det kan också hända att ni flyttar till Karleby.
Oj,
det var den andra. No, det var nästan ännu värre, tänkte jag säga, i den tiden. Men jag måste ju säga att med facit i hand så var det här säkert det bästa som kunde hända.
Mm.
Och vi har ju fått bo så länge här.
Ja.
För att det var, sen var det ju också det att så småningom blev min man distriktsföreståndare. Det vill säga han hade ett finger med i spelet var man hamnade.
Mm.
Och kanske, inte vet jag om det var hans förtjänst, men också de här perioderna blev längre som pastorerna fick vara. För de märkte att ska man flytta ofta så blir det liksom ingenting av verksamheten. Man flyttar och så. Men det kunde ju finnas någon som behövde flyttas. Och när vi skulle flytta från Grankulla, vi hade varit 5 år där då, så var det faktiskt så att det var en pastor som inte trivdes i en annan församling.
Jaha.
Och han ville till Grankulla.
Mm-hmm.
Och då var det vi som fick flytta på oss. Och det sved.
Ja.
Och vi hamnade dessutom att alltså bo på Rådhusgatan i högsta våningen, 6:e våningen, med 2 barn. En lång, sån här, det var en bra lokal nog, men en lång balkong. Och ungarna älskade att klättra på dem. Och jag var ju livrädd när de klättrade på den här balkongen. Och ibland så klättrade de över från ena sidan av balkongen till kökssidan av balkongen, yttre vägen.
Mm.
Då trodde jag ju att jag vågade inte ens ropa, för jag tänkte, vad händer nu?
Ja,
men allt det där. Men det gjorde också att vi sa så här, att nu måste vi ha någonting på marknivå.
Ja.
Och då så hyrde vi en stuga då i Södra Vallgrund.
Mm.
Och det där, efter några år så frågade vi om vi skulle få köpa den. Först var det nej, de har 4 barn här, nej det går inte. Men så kom det, vi har talat med grannarna och vi har talat att om ni vill köpa den så får ni, men vi säljer inte något någon annan, annars får ni fortsättningsvis bo där. Det var jättetrevligt.
Ja.
Och vi köpte den och vi bestämde då att vi ska renovera den från grunden så vi kan när som helst komma hit, liksom sommar och vinter och sådär. Och det här, den stugan har vi fortfarande, alltså det var 85 blev det vår egen.
Ja.
Så att, sen dess har vi hållit på att jobba där.
Ja. Och din man hade sitt jobb, det var för att flytta. Började du jobba på Arbis redan då, för det är ju där som du är kanske mest känd här i trakten.
Ja, alltså mitt första jobb som jag fick var i Karis medborgarinstitut hette det då.
Ja.
Och det var ju också så intressant för att jag såg på Västra Nyland att det stod de sökade en musikledare till Karis arbetarinstitut. Och jag visste ju inte vad det där arbetarinstitut var.
Mm.
Jag hade varit med på någon kurs i språk i Esbo. Jag var hemma från Esbo. Men någon annat visste jag inte om det.
Ja.
Så när jag fick då direktionsordföranden och rektorn hem till mig på kaffe då, för de skulle titta på mig, så jag minns att jag var så nervös och det skakade i kaffekoppen, för jag tänkte att det här kommer jag ju aldrig att klara. Och det var nog flera sökande och jag var inte riktigt kompetent, för jag hade inte den där, vad hette det nu, den här pedagogiska examen då.
Ja.
Så, men då fick jag det där året, jag fick den där tjänsten faktiskt på det villkoret att jag skulle liksom få den där, det där papprena. Och då fick jag det där, då fanns den här seminariet där, och då kunde jag vara där, det var enligt Helsingfors universitet som kom dit och hade föreläsningar. Mm. Så jag fick papprena på den där pedagogiska sidan också.
Ja. Så, och så då,
och då blev
Vasa Arbis.
Då
visste du vad Arbis var.
No, då visste jag vad Arbis var, och jag trivdes från första stund också där i Karis. Mm. Jag fick bygga upp det hemskt mycket själv, för det fanns inte mycket verksamhet. Mm. Det blev pojkkörar och det blev flickkörar och det var blandade körar. Jag tog bland annat över anrika Sigurd Snores UF, Skaris UF blandade kör. Sigurd Snore var en sån här man som var känd på den tiden, väldigt och väldigt sensitiv och sådär.
Ja.
Och jag tänkte, hur ska jag våga det här? Men det gick nog bra det också. Och sen det som var kanske Det för mest konstiga det var ju det att efter att jag hade varit där 2 veckor i Karis, jag var i Backränd och for med så här slingriga vägar upp till Backränd och hade en kör där och den var också alldeles ljuvlig, alltså folk som inte egentligen kunde någonting, men var så härliga.
Mm.
Alltså det var hemskt roligt. Så kom rektorn och sa att du ska träffa manskören, Karis manskör idag.
Jaha.
Att vi ska fara dit nu efter din övning. Han sa ingenting annat och på vägen in till övningen så sa han att nu har deras dirigent, alltså han var kanton i byn, att han har sagt upp sig. Han sa att ni har ju en musiklärare, ledare här nu. Nu får vi ta över. Och jag kom in i den där salen och jag minns bara att det var karar, hur mycket som helst. Det var åtminstone 40.
Ja.
Och de flesta var ju dubbelt så gamla som jag och där fanns ju sådana som var 3 gånger så gamla som jag.
Mm.
Och nästan Tor Portin, en gammal matematiklärare, han kommer fram och kysser mig på handen och säger att välkommen hit. Och jag tänkte, vad är det här? det var faktiskt ganska intressant nog.
Ja.
Men jag hade på något sätt, när jag har fått en uppgift så vill jag göra den.
Mm.
Så jag försökte, jag hade ju inte hört manskör bara på 1 maj på Kaisaniemi. Liksom jag visste inte, hur är man ton åt en manskör?
Mm.
Hur övar man in? Ska man liksom vara så här? Eller hur ska man göra med händerna för att kunna få höra den här klangen? Men jag fick ju lära mig. Och de tog nog emot mig på bästa sätt. Jag måste nog säga att sen, en riktigt härlig sak var det att där fanns 2 stycken trädgårdsmästare. Det fanns Hermans trädgård, det var en fin trädgård som exporterade blommor till hela Europa, tror jag. Och över trädgårdsmästaren plus en till var med i kören. Och jag tror inte att det gick en måla utan att jag fick en blombukett.
Oh.
Och vet du, ibland var det ju sådana här blommor som de experimenterade med. Så när jag kom ut och skulle klä på mig och fara hem så sa här ska du få. Och så fick jag en blombukett med ljuvliga blommor. Så hur mycket vackra blommor jag än har fått sen efter det går inte upp med det jag fick av Karis manskör. Det var alldeles otroligt. Och jag hade den i 9 år.
Ja.
Jag hade den fortfarande när vi flyttade sen då efter 5 år. Vi bodde i Ekenäs, då flyttade vi till Grankulla. Och då så sa jag ju upp med, eller jag sa inte upp, de sa säg inte upp det, ta tjänstledigt.
Mm.
Och då gjorde jag det. Och då var jag 1 år. Det är det enda året jag har varit kantororganist, alltså en församling. Jaha. I Kristuskyrkan i Helsingfors var jag 1 år. Men hur trevligt det är att spela orgel, för det tycker jag om. Men det var liksom nästan ett för enkelt jobb. Och sen det att sitta där uppe på orgelläktaren med ryggen mot publiken.
Ja.
Och så har man en kör och man har en ganska bra kör för man har studerande med. Och så blir det påsk och så blir det jul och så far de hem de där studerandena.
Mm.
Och så ska man då sjunga med någon liten grupp som man borde sjunga både tenor och sopran för att man skulle få det att fungera.
Ja.
Det var, ja, men nu trivdes jag med det också. Men, Karis. Mm. Och sen tog de kontakt med mig. Tänk om du inte ändå skulle sluta. Vi ska försöka fixa ihop en bra modell åt dig. Och det var stadsdirektören och det var Sletis. Jag vet inte om det var stad då ännu, kanske var Norrköping i alla fall. Och sen var det andra, så de bjöd mig på middag. Jag bjöd också Lalle, min man, på middag. Och så sa de att nu funderar vi att om vi ändå skulle få behålla Noomi. Och så gjorde de ett avtal liksom med mig. Och jag fick undervisning. Hör nu, det här är säkert preskriberat. Så det är 3 dagar i veckan.
Mm-hmm.
Så fick jag åka. Och varje gång jag åkte tåg och så kunde jag också ta tåg till Kyrkslet. Ja, nej, jag åkte med en sångare från manskön till Kyrkslet som bodde där. Tog tåget hem då till Grankulla. Men en gång när jag skulle vara i Svartså, så måste jag ha buss. Men den gick inte förbi Grankulla.
Jaha.
Då fick jag ta taxi hem den sista vägen.
Sido.
Och så åkte jag kanske bil en gång i veckan. Och allt det här betalades.
Mm.
Och då sa jag, minns att det var en från kommunfullmäktige sa, ja, det var nog lite speciellt det här när det här det kom upp att du är ju nog prioriterad, det finns nog ingen annan i kommunen som har fått gratis resor. Men de kom på en sån här grej att jag var också, hade börjat med Karis, vad hette det nu för förening alltså, vi hade konsertgarantiförening.
Jaha.
Och jag var med och ordnade konserter och som det så kunde jag få resersättning.
Just
ja, så att det fungerar bra nu, men det kändes nästan. Men andra sidan så var jag ju där mer än 3 gånger i veckan. För det var ju alla de här uppträdandena också på helgerna.
Så. Just det. Mm.
Ja.
Hej, på tal om att du jobbar lite som kantor. Var det nu vi skulle ta den här klassiska biten eller vad är nästa musik?
Det kan vi ta, ja. Alltså, när det gäller klassiskt så är jag nog en väldigt vän av barockmusik. Det är nog nästan det som jag tycker absolut är mest fantastiskt. Och det jobbar jag ju också mycket med när jag skulle lära mig spela orgel och allt det här. Och då skulle jag vilja ha den här som lugnar ner mig väldigt och får mig väldigt att bli harmonisk. Så Johann Sebastian Bachs är svit i nummer 3 i D-dur. Den är ganska lång, så vi får se, den är 5 minuter, men man kan fejda den bort det, för det kommer lite repriser där på slutet, ja. Om ni vill. Det är helt optimt.
Vi får se vad som ryms i timmen,
ja,
här.
Den är fin, ja, verkligen.
Yle Vega. Bach i termos med Noomi Elving den här gången, och jag förvarnade dig under musiken, jag skulle ställa en fråga. Hur många körer har du lett under din karriär?
Ja, jag har ju faktiskt fortfarande 3 körer. Och före det så hade jag 40 på min CV.
Oh.
Mm. Men nu, det är ju sådana körer som jag har ju inte lett om varje vecka. Nej, utan jag har ju också varit förbundsdirigent för Finlands svenska sång- och musikförbunds blandade körer. 3000 personer tror jag det blir om man sätter ihop alla.
Ja.
Och sen då också för Damkörsförbundet, 900. Och, så att det är ju också sådana som man hade liksom... Man hade en gång i månaden när man var på möten och så där, och så var det sångfester och så var det några andra fester. Så att, men det blir 43.
Om jag då ställer frågan liksom, nybörjarkörer kontra körer där liksom är mer skickligt folk, nästan proffs och så vidare. Vad ger mera glädje?
Jag skulle säga att det är väldigt svårt att avgöra, för båda ger. Jag har tyckt om det där att kunna ge någonting åt dem som också inte kan någonting och inte har, jag ska säga, aldrig har sjungit i kör.
Ja.
Det är en väldig tillfredsställelse att märka att de vaknar i musiken liksom, på något sätt när man har fått ha det. Så det är en omöjlig fråga att besvara. Jag minns att mina kollegor sa då när jag började med det här arbetet, så sa de att herregud, hur orkar du med alla sådana här människor? Nej, det ska vara folk som kan noter och det ska vara det ena och det andra. Liksom. Att man kan ju inte hålla på med helt amatörer. Men det där har jag har tagit det som min grej.
Ja.
Att det ska jag göra också.
Det är pedagogen i dig, du glädjer ni att se någon... Ta sina första stapplande steg.
Verkligen, och jag tycker att musiken är så viktig. Den är viktig för varje människa. Hur man än liksom, om man då exekverar den själv eller om man lyssnar på musik. Det är så viktigt.
Mm.
Och man lär sig ju bara mera och mera om man är med i en kör. Och just det här den första nybörjarkåren jag hade i Arbis. Det heter ju nu för tiden Alma, men Arbis hette det då.
Ja.
Vi kunde vara så mycket som 60 personer i musiksalen, och den bångade ju liksom. Mm. Sen ungefär kanske 45 var sådana som blev kvar i 2 års tid.
Ja.
Vi hade en 2-årsprojekt.
Mm.
Och då hade jag också musikteori. Mm. Och det är ju inte i allmänhet så populärt, men jag älskar musikteori. Mm. Jag tycker att det är så roligt att kunna liksom se hur teori blir praktik och allt det där. Och då märkte jag ju, folk kom ju lite sent, för de ville inte vara med om den där musikteorin, eller de gick tidigare, om jag skulle ha den på slutet, så jag hade den i mitten. Så det blev lite musikteori.
Och, istället för kaffepausen.
Istället för kaffepausen, så blev det underbar musikteori. Ja.
Kör är hälsa, brukar det ju sägas, att man mår bättre och kanske också längre om man sjunger kör. Har du något vittnesmål kring det här? Har du märkt att människor har levt upp när de har kommit med en kör?
Absolut, absolut. Jag har haft sådana människor som har kommit till mig och sagt att de skulle aldrig ha överlevt om inte de skulle fått vara med musiken. De fick också en sån där, några timmar där de liksom inte alls fick relatera till sin sjukdom, kan man säga, och så vidare. Att det var också, och sen människor som har varit kanske deprimerade och som har fått mycket av musiken också.
Ja.
Om de har bara klarat av att komma till körövningarna.
Ja.
Det är ju också det. Men jag har också varit mån om det att när jag har, just på Arbis så har jag ju lärt mig det att man kruxar för vem som är närvarande varje gång. Och är det någon som har varit för frånvarande, ska vi säga 2-3 gånger, så tar jag kontakt och frågar, hur är det med dig?
Ja.
Och det kan ju hända att men jag har tänkt sluta och så vidare, så det är ju en sak.
Ja.
Speciellt om man går till en annan kör. Jag tycker, fine, trevligt, ser du bättre i någon annan kör så är det bra, då går du. Men just att man har kanske kunnat också lite hjälpa. Och sen också det... Jag har blivit god vän med många, och egentligen så kanske man inte borde bli det, för att man blir lite sådär partisk. Men det har nog varit hemskt bra för mig också att få ha, ska vi säga, människor som vet, som man kan lita på också i körerna, och bra styrelser och sådant som man har kunnat jobba med.
Ja. Att någon börjar vara bort från övningarna kan också vara ett symptom på att de tvivlar på sig själva. De tänker att jag är inte tillräckligt bra. Hur är det?
Det har
man brukar också säga att alla kan sjunga, men håller du med där eller inte?
Alltså det beror på vad du menar med sjunga. Alla kan sjunga, men alla kan inte sjunga rent. Och det där. Så det är nog helt sant att det där. Nu, jag tror nog att alla kan
det finns musik med i alla.
Ja, och det har jag haft lite som en sådan märke också. Speciellt när jag kom till Vasa. Det fanns hemskt lite här i Vasa Arbis. Då liksom musik. Ja. Det fanns en blandad kör, vad jag vet. Och den var i Sundom. Hette den någon fjärde, femte ungdomsringen eller vad det någon som hänt. Jag tror inte det fanns någon annan kör.
Ja.
Så körfältet var ganska fritt. Och speciellt fanns det inga damkörer. Det hade funnits Vasa damkör. Så jag, det första året så gick jag igenom så här, att vad finns det? Vad behövs det? Jag ville inte trampa någon på tårna heller. Nä. Att någon kommer med bara för att det här är nytt och spännande liksom. Utan så här. Och det var nog sådana som sa liksom rakt ut att nej, vi vill inte vara med liksom i det här och så här. Men av dirigenterna, inte av koristerna.
Ja.
Men det var roligt att kunna liksom se vad det behövdes. Och just det här damkörsfältet, jag hade inte alls varit intresserad av damkör. När jag bodde i Ekenäs så recenserade jag ofta körar där i Västra Nyland. Och när det var damkörs, det här är nog säkert preskriberat och så jag vågar säga det. Och när det var damkörskonsert så jag nästan genomled det. Alltså, det var nog medelålders och äldre damer som hade lite vibrato på stämman och som stod där på podiet med handväskan dinglande och liksom så här, nej, damkör var definitivt inte min grej.
Jaha.
Men konstigt nog, sen när vi började här, det var meningen att det skulle bli en blandad kör, men det kom ju bara en kar. Och då bestämde vi oss då för att okej, det blir en damkör. Och den började ju svälla ut. Det blev ju sen kvinnton som fortfarande finns. Och det där, det var lyckat. Alltså folk ville sjunga i damkör och det kändes roligt. Och det var ju också flera som här som hade sjungit till exempel i Florakören som inte hade sjungit då kanske på många år och som kom liksom tillbaka och så här. Men det var ju också nybörjare så man fick ju liksom, det svåraste har ju nog varit det där att ge åt nybörjarna och ge åt de som kan mycket någonting. Att alla liksom känner att men det här var en bra övning också för mig. Ja. Men det där, så damkör blev ganska mycket, det blev ganska mycket damkör.
Ja.
Men nu har jag ju haft blandade körer också, ABC-kören som jag hade i 24 år. Först var jag ju i Korsholms medborgarinstitut när jag kom hit. Det fanns ju ingen tjänst här i Vasa då. Och det där, så tog jag dem med mig till Vasa för halva gängen var ju Vasabor. När jag flyttade hit, ja. Så det blev totalt 24 år som jag hade dem. Men sen har jag ju haft sådana projektkörer som till exempel madrigalkörer. Madrigalsång, det är sån här gammal äkta sång med fyrstämbit och sådär. Och det har varit hemskt roligt. Jag har nog tyckt om att jobba så att säga med sån här gammalt också, men det har blivit ganska lite. Jag har själv sjungit också i barockansamlen här i Vasa i några år och det var hemskt roligt.
Ja. Hur många körer har Noomi Elving startat?
No, det har jag faktiskt inte just nu någon koll på, men det är nog otroligt många det också.
Ja.
Det är nästan obehagligt ibland när man säger, men den där har jag startat, men den där har jag startat, den där har jag startat. Jag har nog funnits någon som har dött också. Jag försökte då när jag var i Korsholm med Vallgrund. I Vallgrund också har en damkör, Vallgrundflickorna hette det. Och den startade ju, men sen drog den bort. Den hade några år en annan dirigent, men sen, tyvärr. Så det finns nog sådana också som har dött.
Hade någon gång råkat sig så att du har tävlat mot dig själv i någon körtävling? Att två körer som du själv har varit med och grundat och kört igång så möter varandra?
Nej, det har jag faktiskt inte. Det har jag inte
det
gjort. Ja, den som jag kanske just nu är mest stolt över, den kören som jag startade. Och det var då den här nybörjarkören jag startade i Järby.
Det
var då för 17 år sedan när vi flyttade hit så tänkte jag, nu ska jag vara fiffig, jag ska ha pianoelever i Järby och så ska jag börja en nybörjarkör. Så slapp jag fara till stan, till city. Ja, det var nog lite sådär, och jag kunde gå eller cykla dit till Järby skolan och ha det där. Och den nybörjarkören är ju då Järbykören nu och den är ju blomstrande, jättebra. Den är över 40 personer och det är då Sören Hakola som tog över den. För kanske 7 år sedan när jag då sa definitivt att nu, och jag visste att han skulle flytta hit och jag tog genast kontakt att nu får vi en bra dirigent. Ja, hemskt glad att den fortsätter.
Ja. Hej, du sa här att det är lite för lite körmusik i radion, så om du ska ge några tips här vad man ska leta fram, vet du, på biblioteket, i skivhyllan eller på någon sån här streamingtjänst, några tips på intressanta körer. Kanske något som någon som var med på Vasa körfestival här för någon vecka sedan.
Det var jättebra körer på körfestivalen. Ja. Jag vet, Nox hade en jätteutan skiva. Det var jättebra. Den kallas ju nu för Vasanöjdens kör.
Ja.
Och Hanna Kronqvist som leder den, hon kom med mig som 16-åring, fast jag inte ville ta under alla ett år till ABC-kören. Hon ville så jättegärna börja där och har till och med lite vifta för mig på några kurser och sånt här. Så det känns ju hemskt roligt att hon är absolut en av höjdarna i svensk Finland nu.
Ja.
Det är nu en kör som är jättebra. Alltså, jag skulle säga det, att det är ju det att ska det komma i radion, ska det vara bra.
Mm.
Det ska liksom inte vara sådär halv någonting, svänga hit och dit. Att det måste vara bra. Men nu finns det ju många bra körer.
Ja.
Men jag tycker att de som är på radion och jobbar med det här ska liksom riktigt gå igenom körmusik, vad det finns.
Ja.
Och ta fram det. För det vill nog folk höra också.
Mm.
Speciellt om de har sjungit själva de där sångerna.
Ja.
Det känns ju hemskt roligt att få höra det i radion. Fast de inte själva just gör den där grejen i radion.
Ja. Ett problem är ju att om vi kallar det skivinspelningar, även om inte så mycket kommer ut på fysisk skiva numera, det kostar. Och det är omständigt. Så en massa jättebra körer så har inte gett ut några inbandningar, utan det är bara live man kan njuta av det.
Alltså det är sant. Och det är också orsaken till att jag har gett ut väldigt lite. Jag har varit med på några skivor så här. Vi gjorde i Vasa Arbis 2001 musikledare i Arbis. Och då tog jag från olika grupper. Nästan alla grupper var med ett eller två verk. Men det är just det där att det är så himla jobbigt.
Ja.
Det är så, och den här enda skivan som vi har gett ut med ABC-kören som full längd så att säga. Nu, det tar nog på krafterna liksom att få det riktigt bra. Och nu för tiden kanske, jag tror kanske det är enklare nu också. Man har så mycket mer digital grejer som man kan ändra på. Vet du, om det är något som är lite falskt här, så vi sätter det så det blir lite bra här. Men på den tiden så kanske inte riktigt fanns, utan man måste nog verkligen jobba.
Inspelningsutrustningen har blivit billigare.
No, det har det säkert också, så det är ju en sak. Och det är nog många som frågar liksom, att har ni inte skiva? Då när jag också visat när vi var till exempel i Tyskland med ABC-kören, så kom de och skulle ha autografer och frågade schallplatte. Så, nej, vi har väl keine schallplatte. Och så där att då var det, på den tiden var det ju, men nu för tiden så är det ju det där att det är ju annat som gäller som man kan lyssna på nog. Så att,
ja. Men här, du har en riktig livslevande vinyl som vi väl ska runda av med.
Jo, jag har faktiskt det. Och det där, det är då ABC-körens skiva som vi gjorde till vårt 10-årsjubileum. Ett solvarv heter den här skivan. Och det var Kalle Sundman och hans fru Siv Saarukka som gjorde texten till. Och den finns naturligtvis i sin helhet här. Men jag tänkte att vi skulle lyssna på ett stycke som heter Bill Bailey. Och det här är en speciell anledning, därför att jag hade fått tjänstledigt ett halvt år, jag hade fått stipendium för att resa runt och titta på olika körer. Och då hade jag bestämt mig att jag skulle vilja till Kjell Lönnås kör. Ni minns Kjell Lönnås var en sån där som var i TV. Jag tänkte, jag vill se hur han jobbar och så vidare. Och jag får till Umeå, var det Umeå?
Nej, Sundsvall.
Jag får till Umeå, men han får sen till Sundsvall och lyssna på. Och sen fick jag prata med honom efteråt. Och vi satt i hans rum och han hade massor med musik. Och så sa jag att han, om du är det någonting du vill ha så ta åt dig. Ja, han med A och B. Mera han inte jag. Och på B-sidan hittade jag en grej som heter Bill Bailey. Och när jag sen då ville banda det här så ringde jag till honom och sa att får jag banda det här? Så han, men vem är det som har gjort det där arrangemanget där i mitten? Det finns nämligen ett a cappella-avsnitt där i mitten som är så här fuga-artat som jag tycker är så intressant. Och sen är det sväng på sidorna.
Ja.
Och så sa han, vet du vad? Det var ett elevarbete från Los Angeles på någon musikskola. Att gör det bara, sa han. Så på hans ord så gjorde vi det här då. Så Bill Bailey med ABC-kören.
Härligt. Körmusik i radion här. Tack för pratstunden, Noomi Elving.
Tack själv, det var nostalgiskt att få prata om allt det här.